Välkommen till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till det odödliga mästerverket.
Jag heter Nina Wähä.
Jag heter Mats Kempe.
Jag heter Elin Bårdie.
Och jag heter Martin Engberg. Nu var det lite över ett år sedan författaren, översättaren och folkbildaren Steve Claesson gick bort. Och Elin och jag har pratat till och från om att vi borde göra ett poddavsnitt om honom, eftersom han betytt mycket för oss båda. Dels i egenskap som lärare på skrivarkursen Tag och skriv, dels för de noveller och romaner som han har skrivit. Och inte minst, i alla fall för min del, för att han var så uppmuntrande och stöttande i början av mitt författarskap. En form av generositet som jag vet att många författare i min generation fått ta del av. Jag tänker att han till viss del hjälpte till att bana vägen för mitt författarskap, och jag tror att det är flera författare som har Steve att tacka på ett liknande sätt. Så varför gör vi det här avsnittet just nu? Jo, saken var den att jag satt och läste en estländsk författare som heter Jan Kross, vars stora epos Mellan tre farsoter just kommit ut på svenska. Huvudpersonen Baltasar Rossov var pastor i Helgeandskyrkan och skrev på 1500-talet en livländsk krönika som Jan Kross baserar sin roman på. Och Jan Kross roman lägger sig nära sin huvudperson och skildrar hur Baltasar i sin roll som pastor brottas både med vardagliga bekymmer och religiösa och filosofiska spörsmål. Både det enskilda livet och historien är trots allt något som pågår i vardagen. Och så blev det så uppenbart för mig, det här är ju en Steve Claesson-figur. Men just de här böckerna av Jan Kross tror jag inte att Steve läst, för det är först nu de översätts till svenska av Enel Melberg. Om det inte är på det sättet att det finns danska eller norska översättningar, för Steve hade ju god utblick på den nordiska litteraturen. Det var inte bara den svenska amerikanska litteraturen som existerade för honom. Men kanske är det troligt att Jan Kross, när han skrev sina romaner på 70- och 80-talet, läst en av Steve Claessons favoritförfattare, nämligen Eyvind Jonsson. Det får vara som du vill med den saken. Jan Kross roman fick mig att tänka på Steves böcker, och då kände jag att nu är det dags att göra det här avsnittet. En kuriös likhet till måste dock nämnas mellan Jan Kross roman och Steve Claesson själv. På samma sätt som Baltasar, huvudpersonen i Kross roman, drar sig tillbaka till skrivkammaren efter dagens värv för att arbeta på sin krönika, satte sig Steve alltid med sitt skrivarbete först på kvällen efter att hans arbetsdag som folkhögskolerektor var färdig. Då skrev han sitt pensum och läste amerikansk poesi.
Ja, och vi är jätteglada att Nina Wähä och Mats Kempe ville komma och vara med oss idag här för att prata om Steve på lite olika slingrande sätt. Jag tänker att vi har förstås alla olika ingångar till Steve och till hans författarskap och hans folkbildargärning. Men vill ni börja och säga någonting kort om vad ni hade för relation till Steve och hans skrivande och bildningsarbete? Nina, vill du börja?
Ja, men jag kan börja och säga något kort, eller försöka säga något kort. Nej, men han, när jag började, när jag insåg att det var skriva prosa i någon form som jag ville göra, så var Steve en av de första som jag snubblade över i det här, när han var rektor på Nordiska, vad heter den? Nordiska folkhögskolan i Kungälv. och jag gick en av mina första skrivarkurser där.
När var det ungefär?
Ja, men bra fråga. Det var runt millennieskiftet, gissar jag. Sådär. Och då vet jag att han... vi hade ju inte honom som lärare, men han var ju i klassrummet titt som tätt. Och att han liksom alltid verkade ha sån jäkla koll på alla oss där. Alltså jag visste ju att han var rektor, men jag fattade inte hur han kunde hålla sån koll på alla. Jag gissade att han kanske höll lite extra koll på skrivarkursen då. Men jag tänkte att han betedde sig så här mot alla deltagare på hela skolan.
Men han kom inte in och var liksom, hade textrespons också?
Inte så, alltså jag har ju väldigt dåligt minne, men jag minns inte att han stod framme vid liksom kort sidan av bordet, men att han kom ju in och sen så liksom utan, alltså bara av farten så höll han ju någon sorts föreläsning som kunde vara av en slump bara sådär. Men sen så var det inte förrän jag kom in på litterär gestaltning som jag liksom lärde känna honom på riktigt. För då var det faktiskt han som ringde mig när jag hade kommit in och som sa så här, ja men vi vill ge dig en plats här och jag undrar också om du inte tycker det är för konstigt att jag skulle vara din handledare. Men vi känner ju varandra, men han var liksom väldigt så här försiktig och jag tyckte det lät toppen. Så ja, där började våran, vad som sen blev vänskap.
Mm. Och du då, Mats?
Ja, det började faktiskt med, jag höll ju på att skriva noveller. Och Steve har liksom ett så långt brokigt författarskap. Nu tänker vi på honom som romanförfattare. Men då så var han ju en av Sveriges mest framstående novellister. Han började ju att skriva en diktsamling 1969. Och sen kom det ett hopp på 12 år, tror jag. Till 1981 så kom väl den första, Robert Tyfer, en luffarbegravning var den första. Och sen kom det vart femte år en novellsamling, förlåt. Och jag hade läst de där novellsamlingarna som jag själv försökte skriva noveller och tyckte väldigt mycket om dem. Och då fick jag höra också att Steve hade en kurs på, en skrivarkurs på Skinnskatteberg. Så då tänkte jag, den ska jag ju gå på. Så att jag anmälde mig till den kursen på Skinnskatteberg. Men då blev den inställd för Steve Claesson skulle flytta. Så då flyttade han till Kungälv, eller till Nordiska folkskolan i Kungälv. Och då började jag ringa till dem. Ska han ha någon kurs på Kungälv? Liksom, och han var ju rektor och sådär. Och det var liksom så här, ja, det vet vi. Nej, det tror vi inte att det kommer vara och sådär. Men vi kan ju skriva upp ditt namn och sådär. Så det var väldigt konstigt alltihopa.
Du tjatade dig till en skrivarkurs.
Ja, alltså nästan faktiskt. Och när kan det här ha varit? Kan det vara 94 kanske? Jag är lite osäker. 95 kanske. Hur som helst i alla fall så dröjde det. Jag fick inget besked eller någonting. Det var väldigt konstigt alltihopa. Och så kom det med ganska kort varsel. Jo, men det blir en kurs liksom sådär. Okej, okay. Så då åkte jag dit till Kungälv. Eller till Nordiska folkhögskolan då, som det heter. Och då var vi ett gäng. Kan vi ha varit 8 personer kanske. Och allt var liksom väldigt egendomligt. För det var som att kursen inte fanns. Fast den ändå fanns. Vi höll till alltså i ett förrådsrum i källaren. Som knappt hade fönster. Det fanns så smala springor högst upp. Och så var det liksom, ni vet, klassuppsättningar av hemseborna och sådana grejer. Som stod paketerat där i källaren. Och så hade vi Steve. Men sen så var det också plötsligt väldigt påkostat. Så att vi hade också varsin personlig handledare. Så att jag hade Gro Dahle. Och jag hade ju kommit dit för att jag tänkte att Steve ska prata om noveller och att jag skulle få några enkla tips om hur jag kunde liksom hotta till mina noveller. Men då stormade ju han in i det här lilla förrådsrummet och tog väl upp halva platsen liksom. Och sen var jag här ju prata om precis allt mellan himmel och jord, men inte noveller. Alltså han pratade om, han hade ju någon form av examen i indisk konsthistoria.
Oj.
Känner du igen det?
Nej, nej. Ja.
Jo.
Inte alls.
Det låter bekant.
Ja, alltså, och vad exakt han hade den ifrån vet jag inte. Men, och sen hade han ju 1000 andra specialämnen. Han lärde sig italienska och han... Ja, det var liksom... Och det var ju liksom helt omtumlande. Och i den här gruppen gick Sakoye och Sak hade precis debuterat med en reseguide till Indien, så de fann ju han direkt, så ganska mycket av diskussionerna kom att handla om Indien och indisk kulturliv, vilket var jättespännande. Han berättade för mig också vid ett tillfälle att det absolut mest spännande föredraget han någonsin hade hört, det var ett föredrag som var på P1 på radio om knypplingens historia. Och han liksom poängterade det här då, liksom, det är inte ämnet i sig, allt är intressant. Utan det är hur man berättar det. Och det var ju lite så ett nötskal. Så nästan allt han pratade om var ju intressant.
Men det var nog nästan som en livsfilosofi kan jag tänka. Att varje litet ämne, hur udda och smalt det än kan tyckas, kan vara intressant och kan vara värt att ta till sig, eller hur? Det känns som att det liksom också går igen i hur han skrev sina egna texter. Att cirkla kring någonting som kan verka betydelselöst eller litet eller alldagligt tills det liksom växer och får en annan mening. Förlåt att jag avbröt dig, Mats.
Nej, ingen fara. Jag tror du har helt rätt, Elin. Och jag vet att jag hörde av hans döttrar nu också att han hade varit väldigt intresserad av snooker, sån här biljardvarianten de sista åren.
Just det.
Så han var ju unik. Och så skulle jag vilja ta fasta på det du sa, Martin, och han var väldigt generös faktiskt.
Han hade ju ett sätt att också prata om, även om han pratade om alla de här sakerna du tar upp nu, så var det ju också att när han pratade om litteratur så var han ju också väldigt entusiasmerande. Och han kunde prata länge om en bok och körde alltid ett enkelt knep där han berättade om väldigt mycket om boken som han blev väldigt intresserad. Men han sa aldrig vem det var som hade skrivit den förrän man satt där. Men vem är det som har skrivit den här boken? Vad är det för bok? Och då kom det liksom som ett avslöjande.
Mm. Jag gick på Nordiska folkhögskolan alltså 2001 tror jag, hösten, och sen vårterminen 2002, jag tror det, på skrivarlinjen. Och då hade vi, och då var det ju Steve och sen var det Dan som höll i kursen, och sen hade vi gästlärare, du var ju där Mats vet jag, och kom in, och Grodale var också där, och flera andra, men jag minns det som att Steve ändå liksom gjorde gästspel som, alltså med i textdiskussionerna. För jag vet att vi pratade om en novell som jag hade skrivit som hette Håll käften och keep smiling. Och det var så himla fint för att den fick ganska mycket kritik från de andra kursdeltagarna för att allting var gult. Det var gult fjolårsgräs och det var gult sken från lamporna och det var gult. Och det var väl en sorts misstag från min sida att det var inte så mycket variation, men då satt Steve tyst och lyssnade medan de andra liksom höll med varandra om att det blev ju jättetråkigt att allt var gult. Och sen så sa han, ja, men vet ni vad färgen gult symboliserar? Gult, det handlar ju om svartsjuka. Och vad är det den här texten handlar om? Det är svartsjuka. Du vet mer. Och så kommer jag inte ihåg exakt om han sa, texten vet mer än vad du tror, eller om han sa, du vet mer om texten än vad du tror. Men någonting i stil med det som jag inte kan släppa sen, för att till viss del var det ju jag som hade slarvat, men samtidigt kanske det fanns någonting där som jag visste utan att veta om det, men det var så fint uppfångat, så jag återkommer verkligen till det här.
Ja, men var det någonting som återkom där, att texten vet mer än författaren?
Jo, jag tror det. Ja. Jag tror att det var så han sa, men jag kan inte komma ihåg exakt formuleringen.
Och det brukar jag säga, det är snott någonstans.
Men det är också en väldigt, jag tycker det är också någonting som verkligen klingar liksom sant i alla fall i min skrivprocess. Mm. Att det liksom, jag är ofta ute och jag vet inte alls vad jag håller på med, men sen så är det som att jag låter texten leda och sen så plötsligt så, ja men allt fanns ju där hela tiden. Mm. Det handlade bara om att liksom avtäcka det och lägga det i rätt ordning ungefär.
Absolut.
Så,
ja, men det kan jag också känna igen. Absolut.
Mm. Ja, men verkligen.
Ja.
Martin, sen är ju entusiasm, förlåt.
Nej, kör.
Jag tänkte det också när ni nämnde den entusiasmen och Steve som ju också är lite unik. Det är ganska få som förmedlar en entusiasm i den svenska litteraturvärlden. Och Steve var ju verkligen en sån person. Och dessutom då måste jag ju nämna Grodale som jag också då lärde känna på Kungälv. De två personerna är ju en sorts förebilder för mig, både inför mitt eget skrivande, att jag ska försöka faktiskt uppbåda den här entusiasmen för litteratur, för att jag verkligen tycker om litteratur, men också att jag ska försöka förmedla den till andra, att det är roligt att hålla på, det är okej, okay. du är välkommen, alla som vill får vara med liksom, det, och försöka skapa sitt uttryck och sådär, att den här positiva tillåtande andan som ju Steve var jättebra på att förmedla.
Mm.
Ja, verkligen. Och också, som jag tänker att jag också fick med mig, var ju liksom entusiasmen inför folkbildningen. Alltså som jag menar, jag ställer mig på barrikaderna om de börjar lägga ner folkhögskolorna. Men alltså, för han kunde ju också prata väldigt entusiastiskt och entusiasmerande och med en otrolig erfarenhet kring både det här det kollektiva lärandet och samtalet och folkhögskolan som plats och folkbildningens vikt och historia. Och, alltså det var jätteviktigt för mig också, utöver den här liksom rent passionen för litteratur, det måste jag säga.
Jag håller helt med dig. Alltså, folkbildningen blev ju lika viktig som att gå och skriva kurser nästan, faktiskt. Och det är också helt Steves förtjänst. Jag har ju verkligen mitt hjärta kvar i folkskolevärlden. Mm.
Men precis. Och det här var ju också min första kontakt med Rundan, tror jag. Mm. Ja, kanske att de utövade den på Fridhem också faktiskt.
Ja, på Skurup körde vi nog med den typen av rundor ändå.
Men det var ju också en viktig del att alla skulle... Även om Steve då var en monologmänniska som Dan Sjögren sa på minnesstunden om honom, och det får man nog ändå hålla med om att han var. Så just det upplägget höll han ju väldigt hårt på, att man lämnar över liksom stafettpinnen.
Han pratade om att det kom från de amerikanska, alltså indianerna så att säga, inom citationstecken. Mm. Att det var ett sätt som sen den feministiska rörelsen hade tagit över. Jag tror att han var extra nöjd med att det hade gått via feminismen.
Ja.
Så.
Det här ett ämne liksom man inte alltid skulle diskutera med Steve om.
Nej, fast jag hittade nu, när jag höll på att förbereda det här, så läste jag om ett par, eller en och en halv av hans böcker. Stämma i havet bland annat, som jag tyckte jättemycket om då, vet jag. Och då var det väldigt fint, för när jag öppnade den så har han skrivit en liten dedikation som är så här. Elin, det är möjligt för en skäggig karl att stå på kvinnors sida. Med stor värme på kvinnodagen 8 mars 2002. Det tycker jag var väldigt fint. Och den här romanen står ju verkligen på kvinnans sida, kan man säga. Men ja, nej, jag förstår vad du menar, Martin. Men
jag tänkte både du, Elin, och Mats, ni har också blivit inspirerade av hans författarskap, om jag förstår det rätt. För dig har han skrivande betytt mycket.
Ja, absolut. Han är ju verkligen en av mina favoritförfattare. Jag har ju inte gått på litterär gestaltning och haft en liksom så pass lång relation till honom som lärare och handledare, utan det var ju på nordiska de två terminerna. Men jag har ju läst många av framförallt hans romaner. Jag har varit sämre på att läsa hans noveller, men det är för att jag skriver romaner. Och jag tycker att de är fantastiska, många av dem. Varje gång vi åker upp till min pappas stuga i Dalarna så kör man E45 förbi Malung, och då måste man tänka på Steves roman Den 23:e dikten, som utspelas på en nedlagd såg strax utanför Malung med två medelålders män som träffas där av en slump först och sen mer regelbundet, och tillsammans översätter kinesisk poesi och pratar om livet. Den är fantastisk och den tänker jag på ofta, och om inte annat varje gång jag kör ner för den långa nedförsbacken mot Malung. Men jag är väldigt, väldigt förtjust i hans språk. Nu håller jag på att läsa om Pigan i Arras, hans första roman, som kom 94 kanske, 93, som handlar om Heliga Birgittas återfärd från pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela på 1300-talet, och framförallt om hennes man Ulf Gudmarsson. Och det här han gör i sitt språk, hur han cirklar och cirklar och cirklar kring en tanke, ett motiv, en tankegång, en scen, en bild, en känsla. Försöker man beskriva det så kan det låta nästan absurt i hur långsamt det går och hur stilla det står. Men det är ju oupphörligt intressant, tycker jag. Jag fattar inte hur han gör, hur han gjorde det. Och det är hela tiden också någon sorts oväntad nivå i språket. Ni får gärna förklara vad jag menar, höll jag på att säga, men hjälpa mig att komma åt det här. Men någonting som överraskar mig hela tiden. Kan man göra så här? Får man göra så här? Kan det vara så här? Och det tycker jag är fantastiskt i hans språk. En sorts, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Jag vet inte vilket ord det är jag söker. Hjälp mig. om ni känner igen det.
Nej, ord är alltså dåligt på.
Nej, men ja, okej.
Men nej, men jag vet inte. Jag bara tänker att nu var det länge sedan jag läste Steves böcker aktivt, men just det där kombinationen med de vardagliga grötfrukostarna och de existentiella frågorna, att de hela tiden finns med samtidigt. Mm. Det är den stora historien, men det är också att någon har något väldigt vardagligt bekymmer att ta hand om. Och så
just det lilla livet och så det är jätte som bara
och det stora
svävar
livet,
upp. Ja, absolut.
Ja. Vad säger du, Mats, som var inspirerad av hans noveller när du började skriva?
Jag hade nog velat skriva som Steve lite grann. Mm. Jag var liksom lite tunnare i köttet, eller vad ska jag säga. Och jag vet att, alltså, jag tror inte Steve avsåg någonting. Jag tror Steve var uppriktig och tänkte att det måste man kunna vara. Jag vet att när jag gick den här första kursen, jag gick den första kursen på Kungälv då, helt enkelt. Det var premiärkursen nere i källaren där. Sen fick vi flytta upp de kommande åren. Så vet jag att vi hade Magnus Hedlund som författarbesök. Och jag tyckte ju om Magnus Hedlund. Jag tyckte det var jättefantastiskt att träffa honom. Jag hade med mig någon bok vi skulle få signerad och sådär. Och så kom jag till att Steve kom fram och sa, ja, det här är Mats Kempe. Och han skriver, och så refererar han till någon inspelning med Modern Jazz Quartet. Han skriver som den här inspelningen när basisten Percy Heath fastnar på en ton. Dun, dun, dun. och Milt Jackson och de andra försöker ge instick så Percy Heath ska komma loss från den där tonen. Men han kommer inte då, han bara dun, dun, dun. Och Magnus Hedlund såg väl att jag blev lite ledsen. Så han sa något snällt då, liksom, att ja, men det är väl inte så dåligt att skriva som Percy Heath innan man är 30. Så kommer den där boken ut så småningom. Och nu i efterhand så kan jag ju ge Steve lite rätt. Det är rätt enton i min debutbok. Och då skrev jag så här lite syrligt till Steve. Så här, ja, Percy Heath kom loss i alla fall. Och så där skickade jag till Steve. Men Steve var ju inte långsiktig då. Toppen, Mats, vad kul! Liksom. Och så sa han till mig då liksom. Och nu förstår jag också att den här första kursen som vi hade på Kungälv, att den var ganska mycket en pilotkurs för det som sen skulle bli litterär gestaltning. De testade formen på oss. Och då var de lite oroliga, tror jag, att de inte skulle få så många sökande till litterär gestaltning. För på den här tiden var det ju liksom, det var ju töntigt att gå på skrivarkurs. Alltså det var ju vi som inte kunde som gick på skrivarkurs liksom. Så då skrev Steve till mig så här, och nu Mats, nu söker du till litterär gestaltning. Och så får du börja jobba på Kungälv, så kan du liksom finansiera dina studier genom att jobba på Kungälv. Så plötsligt då liksom ett höj, utan att jag överhuvudtaget hade tänkt tanken, så var jag liksom lärare på Kungälv liksom. Och det var ju otroligt tacksam över. Och jag tror inte Steve liksom, jag tror alltså han hade ju rätt, den var entonig. och kanske var det bra att han sa det, för det låg väl gnagd i mig sen liksom kom bort från det där så småningom. Och sen var han då samtidigt liksom väldigt generös. Så att där kände jag väl mig, jag kände väl att det fanns mer att få ut av litteraturen när jag läser Steves noveller än vad jag lyckades prestera i mina tidiga noveller. Han hade den här nivån av att kunna föra en existentiell diskussion som kanske ibland, tänker jag, drog lite mot idéplanet. Medan jag mer i bästa fall kunde iscensätta en relativt realistisk scen mellan några människor. Liksom. Han var väl en förebild och föregångare på det sättet. Liksom.
Vad säger du, Nina? Har du någon relation till det han skrev också? Eller är det mer personen Steve som...
Ja, men jag har inte jag har ju genom åren fått alla hans böcker skickade till mig med gulliga dedikationer. Och han har också sagt, läs dem någon gång när du har tid eller när du har tråkigt eller liksom typ livet är långt sådär. Och jag har läst honom innan jag lärde känna honom. Jag försöker komma ihåg vad, men sen har jag liksom, jag har inte läst alla de jag har fått skickade till mig än. Men jag tror att det var, alltså mycket, bara den här grejen att liksom, han var nog den första personen jag mötte som behandlade mig som en författare. Och det var ganska rätt stort tycker jag. Jag kanske var 25 eller något när jag gick på litterär gestaltning. Och så hade vi alltid våra handledningsträffar på Kometen, den här restaurangen som låg liksom på andra sidan skolan. Där jag gissar att fler än jag har suttit. Vi beställde alltid biff och jag tog ett glas rött. Och sen liksom höll han monolog i 2 timmar. Men här på något sätt så fick han det ändå att kännas som att han pratade om mig och om mitt skrivande. Och liksom han cirklade hela tiden tillbaka till texten. Och jag tror att den där liksom generositeten och också det där vindlande sättet att prata på var väl också lite så han skrev, tycker jag. Att han kunde liksom röra sig. Allt fick vara med. Allt fick plats och han också förutsatte eller trodde väl på att man hade kapacitet att hänga med överallt liksom. Även om det var många gånger som man tänkte, vad har det här med saken att göra? Jag tror liksom att den där generositeten just och bilden av jag tror den kulturgubben som han var på något sätt har varit en inspiration kanske i mitt skrivande, tror jag.
Nej, men för det känner jag igen, just det där att han tog det man gjorde på allvar och liksom, det gjorde ju att man själv också vågade ta det på allvar. Och inte bara det, men just som du säger att han så kunde han liksom placera det lilla som man hade skrivit i ett större sammanhang, även om det var då antingen en jazz eller så kunde han säga, ja, men det här är som en novell av Eivind Jonsson. Så plötsligt så är man liksom på samma nivå som Eivind Jonsson på något sätt, nästan. Liksom. Men att det blir... Och det där lyftandet var ju väldigt... välgörande, i alla fall för någon som kommer liksom väldigt långt ifrån litteraturen och alla sammanhang och har man ens en chans här att komma in.
Men det hänger väl ihop med det där liksom entusiasmen för litteraturen, just att kunna lyfta något eller kunna prata den där 2 timmars monologen, alltså att allt är så intressant och nu är din text så intressant, för nu pratar vi om den. Och då kan den vara en novell av Eivind Jonsson, och ni vet båda två att det är den inte riktigt, men den är lika viktig för den är litteratur, alltså det är ju något väldigt fint.
Och där kom du, Mats, och ville ha några enkla knep för
precis, lite så snabba tips liksom. Ja.
Här sysslar vi inte med enkla knep, vi sysslar med långa, långa samtal.
Får jag läsa lite stump ur den här boken som heter Snön faller över Cochise County, tror jag att den heter. För jag tyckte det var så intressant för att den också, det är väl Steves liksom bild av sig själv här som kommer fram. Jag har liksom saxat 2 små stumpar. Nej, det är som förgjort. Det är som vanligt. Jag får 3 eller 4 tankar samtidigt i huvudet och vet inte vilken jag ska följa. Det är ett slags mental eskapism. Eller är jag bara intresserad av alldeles för många saker på samma gång? Har jag svårt att koncentrera mig på en sak? Frågetecken. Detta är mitt vanliga läge. Jag arbetar med något som avbryts av lusten att göra något annat. När jag väl tagit itu med detta andra så leder detta andra till en idé om ännu något annat. Och till sist ser jag mig bara omkring och slutar fundera. Bara iakttar, suger in det jag ser, utan att reflektera nämnvärt. Jag bara är på platsen, och livet går, och jag vill ha mer kaffe. den här boken är ju hans resedagböcker, så här kan vi tänka att den ändå är liksom Steve Claesson som för ordet. Och jag blev så fascinerad när jag stötte på det, för det är liksom både likt Steve och väldigt olikt Steve på en gång. Och jag tänkte lite på det här vi pratade om. Dels det här att han hade många saker i huvudet. Det så var det ju uppenbarligen. Det vet vi alla som hade ett samtal med honom. Att det kunde liksom, vi kunde vara i alla delar av världen samtidigt i det där samtalet. Liksom. Men sen finns det ju också det här då. Dels att han är liksom rädd att han har svårt att koncentrera sig och sådär. Och samtidigt så måste jag säga att Steve var ju en doer. Alltså han fick ju saker gjort och ur händerna. Både att han liksom skrev alla de här romanerna och böckerna liksom. Och dels att han kunde, han var ju också en sån där samlande kraft. Han drog ihop folk och kunde skapa olika saker. Han startade ju Hola folkhögskola. Han startade litterär gestaltning. Jag tror att det var han tillsammans med sin bror Staffan som startade, heter det litteraturhuset i Göteborg eller?
Ja, nu heter det, finns ett litteraturhus, men
är det kanske
förlagshuset var en tidig konstruktion där som Staffan nog och hjälpte till med. Ja.
Mm. Han var med och drog igång den här folkmusikutbildningen i Malung också på folkhögskolan när han var där.
Just det.
Som ju är supervälansedd fortfarande.
Så det hände ju. Och så jobbade han heltid som folkhögskolerektor och så skrev han nästan en roman om året. och allt, översatte en massa amerikanska lyriksamlingar och sånt där. Så att han var ju liksom makelös. Och så samtidigt blev jag så liksom lite förvånad när jag kom till det här stycket också. Det, här. Det finns ju nästan något lite så här zen-buddhistiskt i det. Och kanske... han blev än mer komplex på något sätt, tänker jag. Förlåt, nu kommer jag kanske lite bort från
det. Nej, sånt där var jag ju alltid lite fascinerad av när det gäller honom, att hur han lyckades. Liksom. Men jag tror att jag frågade honom någon gång också. Och då var det väl ändå så att det, under några år, kan det ha varit under Malung-tiden, där liksom, det också fanns små barn hemma och sådär, att det kanske då var det nog lite svårt att hinna med skrivandet också, om jag förstod det rätt. Han debuterade ju, som du sa tidigt, med den här diktsamlingen, men den egentliga debuten kanske är novellerna ändå på något sätt.
Mellan 69 och 81 kom det ju ändå inte ut någon bok. Då kanske han ägnade sig åt annat.
Ja.
Möjligen.
Han översatte William Carlos Williams och lite annat.
Han har en lång lista med översättningar.
Men ändå.
Men det, hade du någon relation till Mats, där hans översättningar?
Ja, alltså de har ju varit jätteviktiga för mig. Och framförallt, alltså jag hade ju aldrig haft en tanke förrän jag kom på Kungälv att jag skulle läsa amerikansk lyrik. Och då fanns ju inte det här Amazon och Adlibris och allt det här, så det var ju ganska svårt att få tag i sånt också. Och Steve öppnar ju liksom verkligen en dörr till en liksom värld alldeles bredvid. Och jag märker att för att fortsätta kunna ha kul i litteraturen har jag lite grann behövt de där sidorummen liksom man kan gå till, där man kan vara lite i fred. Och det för mig har framförallt varit den norska litteraturen och den amerikanska lyriken. Och det är helt och hållet Steves förtjänst. Annars, alltså, och jag har liksom följt hans steg in i den för att jag har läst hans översättningar. Och från de översättningarna har jag sökt mig vidare på olika sätt. Så att
ja, han framhöll ju också att läsningen av den amerikanska poesin var väldigt viktig för honom, att han läste amerikansk poesi varje dag. Och då var det väl inte etablerade författare alltid, utan han snokade upp små chapbooks som han läste då.
Jag hittade Håkan Bravingers minnesord över Steve på Norstedts förlags hemsida. Och där skriver han också om det här med översättningen. Hans outtröttliga arbete för amerikansk poesi i allmänhet och Louise Glücks poesi i synnerhet, ett arbete som efter många års slit fick krönas med Nobelpris och hyllningsartiklar. Faktum är att Steve i åtminstone 15 år försökte övertala sitt förlag att göra ett undantag och faktiskt publicera översatt lyrik, om så inte vitt och brett, så åtminstone i fallet Glück. Det tycker jag är intressant, men det gjorde de inte. Man hör att Håkan kanske möjligen ångrar det lite, att de inte gjorde det. Men ja, det är lätt att säga efteråt.
Jo.
Men han drev ju verkligen det där.
Får jag berätta en liten sån kurios grej?
Ja.
Dels så, om Steve debuterar som poet så debuterade jag som poet betydligt senare. Jag skrev faktiskt en liten diktsamling förra året som jag ju aldrig skulle ha skrivit om inte Steve hade öppnat dörren till den amerikanska lyriken. Och det var lite sorgligt med den, för att jag skickade text till Gro och till Steve och så hittade jag inte Gros adress, så att jag blev lite försenad med det där. Men så hittade jag Gros adress till slut. Så åkte jag ner till port 73 här där jag bor, Willis, som är postutlämningen nu, och skickar de där böckerna. Och det här var på fredagen. Och på lördagen så gick Steve bort. Oh. Och på måndagen damp boken ner. Så att jag är så ledsen att han inte fick se det där. Och jag hade faktiskt, sen några år tillbaka har jag en sån amerikansk favoritpoet som heter William Stafford. Och jag alltid tänkte att jag skulle prata med Steve om det. Höra om han träffade Stafford eller om han liksom hade tänkt översätta honom. Eller vad han hade för relation till Stafford. Och det hann jag heller aldrig prata om. Men så för någon månad sedan nu så dök det upp några essäsamlingar av Stafford som jag har letat efter på antikvariat.net. Så då slog jag till. Och det visades ju vara Steves böcker.
Nej,
och inte nog då med att han har läst varenda essä. Alltså det är understrykningar och marginalanteckningar överallt. Och de här marginalanteckningarna är ju underbara. För nu vet jag ju vad Steve tyckte om Stafford. Och det är som att jag nästan får föra den här dialogen med Steve kring William Stafford i efterhand. Och det är faktiskt jättekul. Och Steve var entusiastisk. Det var jag glad för.
Jag tänkte på det när jag läste Stämma i havet. För den handlar ju bland annat om en enorm och enormt unik boksamling som kommer att splittras, förstår man. Alltså av den typen att det är en första utgåva av Nietzsche med Nietzsches egen dedikation till sin bästa vän. Alltså den typen av så här, ja, väldigt speciella böcker. Och medan jag läste så tänkte jag, vad händer med Steves bibliotek? Men ja, då vet vi att det...
Ja, jag vet ju att en del av det finns på Göteborgs... universitetsbibliotek faktiskt.
Okay. Det är så.
Jag tror att diktsamlingarna, som ju, han hade en helt unik samling av amerikansk lyrik, att den är sammanhållen. Ja. Däremot de här essäböckerna verkar då komma ut på marknaden, vilket ju jag är glad för också, även om jag gärna hade sett att de hade hållit samman Steves hela boksamling, men det kan ju vara svårt.
Det är ju jättesvårt, tänker jag. Men det var fint att höra.
Och han hade ju också, ännu en bit av Steve, jag har en av de här. Han hade det ju då som en eget bibliotekssystem. Så nu ser ni inte här och kanske inte hör, men alltså på ryggen här har han på den här klistrat ett litet brun fyrkant. Och det finns, jag köpte kanske 10-tal böcker som har hört till Steve. Och de har lite olika koder då, liksom så här färgkoder på ryggen. Och sen har han liksom numrerat dem inuti i någonting som... Jag slutade som bibliotekarie innan de började införa Dewey på stadsbiblioteken, men det ser ut som någon form av Dewey decimal system. Som han hade liksom ett eget bibliotekssystem hemma. Och alla böcker har han läst som jag har köpt. Alla böcker har understrykningar på varje sida. Han har liksom gått igenom och snygga understrykningar. Inte så som jag gör att jag råkar stryka över halva meningen, utan det är liksom väldigt precision. Så att även det hann han med, att läsa kopiöst mycket.
Ja, jag förstår inte. Ja.
Hur såg er kontakt ut, Nina, efter litterär gestaltning? Höll ni kontakt på något sätt?
Ja, det gjorde vi verkligen. Jag vet när jag höll på med testamente och hade så mycket text och inte hade skrivit på länge, så hörde jag om mig till honom och sa, har du möjlighet att ta en titt på det här? Han bara, ja, alltså jag gör inte det i vanliga fall, men för din skull kan jag göra det. Oavsett om det var sant eller inte, så läste han det, och sen så hörde han av sig och sa, sitter du ner, jag har 14 sidor anteckningar. Och så liksom, nu kör vi. Och så fick jag ännu en sån underbar monolog av honom. Men jag vet också, jag har ju översatt lite från danskan, vilket han ju också gjorde. Och då hände det också att jag hörde av mig till honom och kunde be om hjälp. När jag har hållit på mycket med sena brygger. Och hon har ju också som en alldeles egen vokabulär, så det var väldigt skönt att kunna fråga honom och han kunde säga, nej men det är inte danska, eller det är bröggerska. Det var väldigt generös med kontakter sådär. Men också jag vet att han hörde av sig någon gång när det var någon lite mera ungdomsrelaterad fråga. Han skulle fråga mig någonting om någon bong eller vad det var. Han undrade hur han skulle översätta det. Så hörde han av sig till mig.
Men kommer jag ihåg, för att jag var ju där och intervjuade honom för en text jag skulle skriva om liksom folkbildningens betydelse för liksom författarsamhället. Ungefär. Och då höll han nog på att läsa testamentet, för då sa han så till mig också, så här, ja, när det var Nina med då kunde jag göra, men det gör jag ju inte annars liksom. Det var ju ett sånt där möte som jag aldrig heller kommer glömma. Det var väl tänkt att vi skulle prata en timme kanske eller någonting, och jag skulle ställa lite frågor om folkbildningens betydelse liksom för arbetarlitteraturen inte minst, Och jag vet inte, jag kanske kom dit 10 och fick någon sorts frukost och åkte därifrån vid 2. Och det var liksom, jag har några anteckningar så att jag kan i alla fall skriva delar av Steves biografi, ska jag säga, någonstans.
Mm.
Jag fick veta mycket om han och Staffans liv med mamman och SKF och Landala. Och,
ja.
Ja. När vi gjorde en tidskrift ett tag, jag och tre andra som hette Fantasin, så gjorde vi bland annat ett nummer om tro. Vi fick pengar från Svenska kyrkan för att göra ett nummer om tro. Och då frågade vi Steve om han ville skriva en text. Och jag hade helt glömt själva texten, jag hittade den nu förut. Jättefin, väldigt stevesk text där han iakttar sin fru som arbetar i trädgården och tänker på tro och på att det är en sorts felkonstruktion hos människan som gör att det blir bara fel och problematiskt. Men i alla fall, när vi släppte det här numret så skulle vi ha releasefest, för det hade vi alltid uppe i våran kvarterslokal i Mastugget. Och då skulle Steve komma dit, jätteroligt, att läsa en del ur den här texten, eller hela, jag vet inte. Men det finns ju inte så mycket parkeringsplatser, det vet du Martin som bor i Mastugget. Så han ringde till slut in till oss, vi var ju redan på plats. Och hade då kört runt kvarteren flera gånger, hittade ingen parkeringsplats. Och i affekt åkte därifrån igen. Bara, jag kommer inte, jag kan inte göra detta, jag får ingen P-plats, helvete. Och jag var så, men du kan ställa dig på en trottoar, eller vi löser det, någon får flytta. Nej, det är för sent, jag åker igen, synd, hej då. Och det var ju jättetråkigt, men också kanske ganska typiskt. Ja. Storma ut på det sättet. Men ja.
Ja, jag kommer ihåg det också.
Ja, du var kanske också där.
Ja, jag tror det.
Ja. Jag tänkte sen, han kunde backat upp mot våran port. Det hade inte gjort något. Jag hade kunnat betala p-boten. Vad fan. Men ja, då var han ju redan för arg. Det gick inte att lösa. Liksom.
Men berättade Steve någonsin för er om att han hade... Ja, jag vet inte exakt antalet, men det var i alla fall tvåsiffrigt. Om det var 30-40-tal romaner som var i pärmar. Det sa han aldrig till er.
Nej. Alltså skrivna,
skrivna,
så att säga. Oj, ja, för vad blev det av dem?
Ja, precis. Han har ju anteckningsböcker, tror jag det var. Var det inte så, Mats? Så att det var, ja, men typ 200 anteckningsböcker. Alla är numrerade från första framåt. För det vet jag att jag tror att det var en av döttrarna jag pratade med som sa det, ja, men, att det var en väldigt bra ordning på allting också. Så att, men sen kan man ju undra hur... Har du någon uppfattning om hur hans skrivande såg ut? För han måste ju ha jobbat på massa saker parallellt. Liksom.
Ja, och han, alltså det som han sa till oss, och det var ju då, om man säger så här, det var ju, han hade ju liksom både skrivit diktsamlingen och översatt och skrivit 3 novellsamlingar. Och Pigan från Arras hade väl kommit ut när jag gick på första kursen där. Men då berättade han det för oss liksom, att jag har åtskilliga romaner som i princip är färdigskrivna, som står i pärmar bara hemma hos mig, sa han liksom. Mm. Det lät ju väldigt konstigt att man har liksom 20 romaner i bokhyllan som man inte ger ut liksom. Så jag tog väl det där lite med en nypa salt. Men sen kom Gro Dahlö och pratade om det där. Och då sa hon så här, jo då. Han hade massor med romaner hemma. Och jag vet inte om han hann ge ut alla under sin livstid eller om det finns även outgivna romaner i pärmar där. Och då vet jag att han sa vid en gång, ett tillfälle när han, när jag gick, eller om det var kanske de första åren jag jobbade där, att men nu ska jag åka på semester till Italien. Och så använde han det här uttrycket som jag hörde några gånger han säga också. Och då ska jag skruva ihop en ny roman, sa han. Ska jag ta med mig de här pärmarna och så ska jag skruva ihop den liksom. För den är i princip färdig, den ska bara liksom hitta gängerna och sättas till liksom, sådär. Och så pratade jag med Gro om det här, så sa jag, det kan inte riktigt ha stämt sådär. Men Gro är helt övertygad, så berättade hon en väldigt rolig historia. Hon hade varit hemma hos Steve en gång, det måste ju varit när han bodde på Kungälv, och då hade han visat upp alla de här romanerna för Gro, och så skulle han visa sin favoritroman och den var borta, apropå att Steve hade så bra koll på allting. Och Steve blev alldeles vit så här liksom. Och så försvann han ut i något förråd. Och Gro liksom tänkte, okej, så där. Satt där och väntade liksom. Och Steve rotade runt överallt. Och så till slut hade han hittat den här romanen. Om jag minns Gro rätt, hon får rätta mig i de kommande poddavsnittar om jag har fel. Men då Då hittade han den här romanen underst i en vekorg. Han kom in med det här manuset så här, liksom lite bossigt från ved och oerhört ladd. Och då var det romanen Tiro. Som då antagligen var skriven några år innan den kom ut i den här. Mm. Och jag tänkte höra om han hade sagt det till er, för det här trodde jag länge var liksom en av Steves skröner, att det kanske just var Martin, att han hade lite stolpar i någon anteckningsbok eller att han hade liksom idéer i huvudet, men det tycks ha varit så att han faktiskt hade liksom stora pärmar med maskinskrivna sidor i, som var liksom grundstommarna till en mängd romaner.
Nej, men jag tyckte jag hörde honom prata ofta om att han hade olika utkast, men jag förstod nog aldrig. Jag hörde inget om några pärmar, men mer om att det var liksom...
Som jag fattade så var utkasten mer än bara liksom en A4, om man säger så. De var långt gångna, fattade jag. Och jag har aldrig hört en annan författare som har liksom 20 romaner på lut, faktiskt. Jag önskar att det hade varit en av dem.
Ja, vi får se vad framtiden utvisar, om det kan vara så att det dyker upp några stycken romaner till som har legat dolda under någon annan vedkorg någonstans. Vi håller tummarna för det. Tack så hemskt mycket att ni var med, Mats och Nina. Ja.